السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. Vi tänkte idag studera en hadith från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En hadith som handlar om ett av domedagens tecken. Som också handlar om ett stort problem som har drabbat muslimerna. Och vi kommer inshallah också ta upp lösningen på detta problem. Denna hadith berättas av Thauban radiyallahu anhu. Där han sa, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yushikul umam, an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Faqala qailun, ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزين الله من صدور عدوكم المهابة المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت إذن حديث صلى الله عليه وسلم تيدن نارا Då nationerna från alla håll bjuder in varandra mot er, alltså mot muslimerna, så som man bjuder in varandra till ett stort fat med mat. Och då sade vi, Ja Rasulullah, är det för att vi är få på den tiden? Han svarade nej, den dagen kommer ni att vara många, men ni kommer att vara som skummet på flodens ström. Och rädslan som era fiender har för er, kommer att försvinna. Och Allah kommer att fylla era hjärtan med al-wahn, svaghet. Och då sa sahaba, ja Rasulullah, vad är al-wahn? Eller vad är orsaken till denna svaghet, al-wahn? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Kärlek till detta världsliga liv och en avsky för att dö. Eller en avsky inför nästa liv. Och denna hadith finns berättad av Ahmed Abi Dawud och andra. Och den är sahih. En väldigt, väldigt viktig hadith som visar muslimernas tillstånd. Förstod ni? Att det kommer komma en tid där icke-muslimerna kallar varandra mot muslimerna, mot deras länder, för att strida mot dem och ta deras rikedomar. Så som en grupp med människor bjuder in varandra till att äta från ett fat med mat. På grund av muslimernas svaghet. Och vi ska nu inshallah ta'ala gå igenom denna hadith mening för mening. Profeten alaihissalatu wassalam, som inte talar från egna begär, utan denna hadith är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. För den handlar om det fördolda, om framtiden. Och kunskapen om framtiden kan man endast få från Allah subhanahu wa ta'ala. Så här berättar profeten alaihissalatu wassalam om en sak som kommer att hända. Yushiku, tiden är nära. Tiden är nära då samfunden, eller umam, icke-muslimerna, kallar varandra mot er. Bjuder in varandra mot er. I den här meningen så sa profeten alaihissalatu wassalam, han kallade icke-muslimerna för eller umam, nationerna, eller samfunden, i plural. Och det här bevisar att kuffar är splittrade. Judar, kristna, buddhister, hinduer, ateister. De är splittrade i många olika vägar. I sin batil, i sin falskhet. Men de är enade på en sak. Och det är att strida mot muslimerna. Och det framgår från denna hadith, eller hur? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Förnekarna, icke-muslimerna, är förvisso klara fiender till er. Allah säger också, Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. De kommer fortsätta strida mot er tills de får er att avfalla från er religion om de kan. Och Allah säger också strid mot dem tillsammans, muslimer, så som de strider mot er tillsammans. Så av dessa verser framgår det att icke-muslimerna är enade i att strida mot islam. Att försvaga styrkan som muslimerna har. Att stjäla de rikedomar som muslimerna har. Att ta makt och kontroll över muslimernas länder. Och sen så sa profeten alaihissalam att dessa icke-muslimer kommer att bjuda in varandra mot er. Att utnyttja er så som ett folk bjuder in varandra till att äta från ett fat med mat. Profeten alaihissalam liknar här den här umman, muslimerna, tillståndet i den här tiden som han talar om, vid en måltid. Ett stort fat med mat. Qas'a. Det är ett stort fat med mat där flera personer kan äta. Och de lärde sig att det här bevisar att muslimerna har någonting att ge. Någonting som folk vill ha. Precis som den som vill ha mat behöver maten. Han vill njuta av maten och bli mätt av maten och så vidare. Så muslimerna har någonting som icke-muslimerna vill ha. Och vad har vi för någonting? Vi sitter på världens största oljereserver, eller hur? Som är källan till industrin och transport och allt det här. Som får västvärlden att gå runt. Så de har behov av de rikedomar som muslimerna sitter på. Vi sitter också på andra naturreserver. Som gaser och ädelstenar och liknande saker. Vi har också mycket bördig mark i vissa länder. Som de också vill utnyttja. Så här sa han, liknelsen av oss är som ett fat med mat. Kan ett fat med mat försvara sig? Har ni någonting att säga till dem? Nej. Så svaga kommer de att vara. Att det bara kom och käka vad ni vill. Vem som helst kom och ät vad ni vill. Allah musta'an. Och att de också, de lärde sig också, de kommer att ta era rikedomar utan att behöva trötta ut sig. Det är lätt, eller hur? Är det svårt att gå och äta från en tallrik med mat? Nej. Lika lätt kommer det vara för dem att stjäla från muslimerna. Och då blev sahaba förvånade. En ja Rasulullah, alaihi salam. Varför? Hur kommer kuffar att kunna utnyttja oss på det här sättet? Att köra över oss på det här sättet? Att trampa oss på tårna? Och då så sa han, eller sahaba, de sa: "Wa min qillati nahnu yawma idhin." Är det för att vi är få den dagen? Är orsaken till detta att vi är få den dagen? Och då så sa profeten alaihi salam: "Bal antum yawma idhin kathir." Nej, ni kommer på den dagen att vara många. Så orsaken är inte att vi är få. Men vi är många. Men han sa, ni kommer vara som skummet på havet. Smutset i skummet på havet. Som bara flyter iväg med forsen. Vart forsen än tar den. Den här meningen av hadithen bevisar en väldigt viktig sak. Och det är att muslimernas styrka sitter inte i antal. Utan den sitter i tro. I muslimernas, vad säger man, istiqama, taqwa, fasthet på religionen, uppriktighet, ikhlas. I detta sitter muslimernas styrka. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att han ger de troende seger. Han gav sahaba seger. Subhanallah. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Hur många få gånger har inte en liten grupp blivit segerrik över en stor grupp? Med Allahs vilja. Profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba i den första striden, Badr, var de överlägsna? Ja? Hur många var de ungefär? Någonting på 300. De hade, vad var det, 2 hästar och några kameler. Och deras vapen var inte så många heller. Kuffar kom fullt utrustade. Förberedda på strid. Sahaba var inte förberedda på strid. De kom mer än 1000 stycken. Fullt utrustade med hästar och de bästa vapen de hade. Men vem gav alla seger? Till muslimerna. För de hade iman. De verlieten zich op Allah subhanahu wa ta'ala. Of wie is dat zeker en dat is komen van Allah? Allah neemt op zijn surat Tawbah. Naar de sahaba begaf ze u til Hunayn. Een strijd. Allah neemt dat in de dagen van Hunayn. Zo verunderde ze niet. Eller niet. Tyckte att ni var så många. Ni förundrades över ert stora antal. Fast det inte räckte till för att ge er seger. Så vissa av sahaba, de sa vi är så många idag, vi kommer aldrig förlora. Men de förlorade den första delen av striden. Och vissa flydde, som Allah Ta'ala nämner i den här versen. Thumma wallaytum mudbirin. Att vissa av er flydde. Men sen, när de ödmjukades inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och förstod och kom tillbaka till att endast Allah Azza wa Jalla är den som kan ge seger. Det är inte vapen, det är inte antal, det är inte styrka. Utan seger kommer endast från Allah subhanahu wa ta'ala. Då fick de seger återigen. Så det är en jätteviktig princip för oss muslimer att känna till. Att styrka och seger ligger inte i antal. Att vi har mycket vapen, vi är stora i antal. Idag är vi nästan en femtedel eller fjärdedel av världens befolkning. Men om man kollar, om vi verkligen representerar, om vi har de muslimska staterna och länderna som vi borde ha, så finner man att det inte är så. För det finns en svaghet hos muslimerna. Eller hur? Är det inte så? Wa in tansur Allah yansurkum. Om vi ger seger till Allah genom att upprätthålla religionen, praktisera islam, då kommer Allah att ge oss seger. Så det är väldigt fel att muslimerna förlitar sig på antal, på pengar och så vidare. Det här kan vara orsaker som kommer i andra hand. Sekundära saker. Men prioriteten ligger i att man ska ha stark iman. Och tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala. Underkasta sig Allah och vara ödmjuk. Och veta att wallahi, vi kan inte göra någonting förutom Allahs vilja. Vi kommer aldrig vinna minsta lilla kriget förutom Allahs vilja. Det är jätteviktigt att muslimerna aldrig glömmer bort. Att vi upprätthåller den sanna islam, tawhid till Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer Allah inshallah wa ta'ala att ge muslimerna seger. Och att vi också alltid vänder oss tillbaka till det som profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba var på. Imam Malik, han sa det här fina uttalandet att de sista muslimerna kommer endast att få seger med det som gav de första muslimerna seger. Det som gav sahaba seger är det som kan ge oss seger. Ingenting annat. Finns inga genvägar. Så det handlar om att gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Implementera islam så gott vi kan. Och då kommer inshallah Allah Ta'ala att hjälpa oss. Men att vi är vilseledda, vi är splittrade, vi är svaga. Vi kanske strider för materialistiska saker. På grund av heder, kultur, land och gränser. Och i politiska partier och liknande. Hur ska vi få seger? Ha? Lyssna på den här versen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Nur: Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att han ska göra dem till ställföreträdare på jorden. Liksom han gjorde med dem som levde före dem. Och Allah ska ge dem fasthet och styrka åt den religion som han har valt ut åt dem. Och han istället för den fruktan de tidigare levde i ska ge dem trygghet på villkor. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. De dyrkar mig och sätter ingenting vid min sida. Så kolla här, Allah Ta'ala lovar muslimerna, de som tror och gör goda gärningar, att han ska ge dem makt på jorden. Och han ska ge fasthet till deras religion, islam, på jorden. Att islam kommer att dominera deras länder. Makt och styrka. På villkor av att de har tro, de gör goda gärningar och inte sätter någonting vid Allahs sida. De endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktighet. Då kommer Allah att ge oss det här luftet från honom. Men lever vi upp till detta? Har vi full iman? Gör vi goda gärningar som vi borde göra? Och upprätthåller vi tawhid som vi borde göra? Det här är tre saker som varje muslim borde fråga sig själv. Inshallah, när vi gör det, då kommer Allah att göra oss till ledare i landet. Och här är också en annan viktig sak som man kan reflektera över. Vi talar om att man inte ska låta sig vilseledas av kvantitet, antal. Det är inte det som är det viktigaste. Utan det viktigaste är kvalitet. Som till och med svenskarna säger, eller hur? Det är inte kvantitet utan det är kvalitet. Och det är samma sak i islam. Det handlar inte om hur många, hur mycket, utan det handlar om hur bra saker vi gör. Idag många vill bara lansera hemsidor. Jag gick in på en hemsida idag, det var som att hela hemsidan var översatt av Google Translate. Det är skämmigt. Eller hur? Gör du någonting, gör det bra. Vi behöver inte ha 500 hemsidor på svenska. Det räcker med några stycken som är bra. Representativa, eller hur? Översätter böcker. Vissa helt fel. Massa med fel. Bara för att man måste göra någonting. Det är inte så islam. Om du gör någonting, gör det bra. Hellre lite böcker som är bra än många böcker som folk skrattar åt. Eller hur? Vissa av de här böckerna, du kan inte ge dem till en riktig svensk, en gammal man. Han kommer inte läsa den. 10-20 fel på varje sida. Funkar det? Det är skämmigt, Wallah. Så det är jätteviktigt att man inte bara fokuserar sig på mängd och antal. Och samma sak vissa muslimer. När de ska se vad som är rätt och fel, då kollar de på folk. Vem är den största gruppen? Den största gruppen kan inte ha fel. Är det så man ska tänka på rätt och fel? Är det så den måttstocken man ska ha för att komma fram till vad som är rätt och fel? Det är inte de kriterierna vi går efter. Utan vi går efter vad som är rätt. Ha? Abdullah ibn Mas'ud, han sa al-jama'a. De sanna muslimerna som följer al-kitab och sunna är det som är överens med sunna, även om du skulle vara själv. Även om du är ensam. Och al-Fudail, en av salaf, han sa, gå sanningens väg. Bry dig inte hur få människor som går denna väg. Och jag varnar dig för falskheternas vägar. Och låt dig inte vilseledas av hur många som går på dess vägar. Eller hur? Folket som är vilse är många mer. Folket som går den sanna vägen, den rätta islam, är få. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att muslimerna splittras i 73 sekter. Bara en är räddad från elden. Majoriteten vilse. En är räddad från elden. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, islam började främmande. Någon enstaka person var muslim. Och islam kommer återigen att bli främmande innan domedagen. Fatuba lil ghuraba. Så paradiset till främlingarna. Så det är jätteviktigt att man inte låter sig luras av. Men de flesta människorna gör så här. La, wallahi. Gjorde profeten så här, sallallahu alaihi wasallam? Gjorde sahaba så här? Det är frågan du ska ställa dig. Om svaret är nej, då har de här människorna fel. Punkt slut. Hänger ni med? Så det handlar, islam handlar inte om antal. Det är självklart bra, alhamdulillah, att många människor blir muslimer. Vi är tacksamma, men det handlar om kvalitet. Det är väldigt viktigt. Sahaba var få. Men på ett fåtal år, subhanallah, islam spred sig från Medina till en tredjedel av världen nästan. Eller hur? Från öst till väst. Subhanallah. Det var iman. De stred för Allahs skull, inte för världsliga saker. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, ni är många. Den dagen när kuffar utnyttjar er, så är ni många. Men ni kommer vara gutha ka gutha i sail. Ni kommer vara som skummet. Ni är ett skum på havet, i floden. Som bara flyter omkring med floden, dit den för den. Utan någon som helst nytta. Och i den här liknelsen, så liknar profeten Muhammed a.s. den här stora mängden muslimer. Som vad? Skummet på havet. Och det här skummet kommer upp från havsytan, smuts som samlas upp i havet och så vidare. Finns inget gott, finns ingen nytta i det här skummet. Och skummet flyter också med havet, eller vattnet dit det flyter. Och det här bevisar att de här muslimerna har en svag vilja, en svag personlighet. De går efter kuffar dit kuffar går. De låter sig styras av kuffar. De har ingen egen självkänsla och personlighet. Och det här är också någonting som profeten Muhammad al-Islam har berättat om. Han sa att det kommer komma en tid där ni kommer att följa de som levde före er. Judar och kristna. Steg för steg. Hans mått för hans mått. Ni kommer att gå efter dem. Steg för steg. Vad de än har gjort. Även om någon av dem skulle gå in i en ödlas hål så skulle ni gå efter. Och det här säger de lärda tyder på att man är svag. Att man ser upp till sin fiende. Att man ser upp till sin fiende tyder på en svaghet. Eller hur? Att man ser upp till honom och följer honom. Det här är så fel det kan bli, eller hur? Och är det här någonting vi känner igen idag? Att muslimer efterliknar kuffar. Är det vanligt eller ovanligt? Det är vanligt. Och det finns tyvärr hos jättemånga muslimer. Att de ser upp till kuffar. Kanske mer än vad de ser upp till muslimer. Allah al-musta'an. Man kan också säga här att skummet, som vi sa, samlar all skräp i havet och på vattnet. Eller hur? De här svaga människorna som följer icke-muslimer samlar också skräp i sin ideologi från kuffar. De blandar ihop kommunism och socialism och demokrati och filosofi och massa saker. Det är bara som ett skräp som inte har någon, inte medför någon nytta till samhället eller till muslimer. Och sen så försvinner det bara. Som skummet försvinner på havet. Det sjunker ner i sanden eller bubblorna försvinner. Ingen nytta. Men det som gynnar folket, det finns kvar. Och det här skummet har inte heller någon destination. Det bara flyter med vattnet. Det är som vilsna människor. Samma sak. De har ingen destination, ingen mening med livet. De gör det till det de skapades för. Och sen så sa profeten alayhi salatu wasalam. Han sa att ni är många. Men ni är som skummet på havet. Och Allah kommer att ta bort den rädslan och den fruktan som icke-muslimerna har i sina hjärtan mot er. På profeten Muhammeds tid alayhi salatu wasalam så fruktade kuffar muslimerna. Wallahi, de var rädda. Jabir radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Allah har givit mig fem saker han inte givit någon profet före mig. Och en av dem var att han gav mig seger med en månads avstånd. Om kuffar hörde att profeten Muhammed skulle komma med hans armé, så var de rädda. Om han visste att han skulle komma om en månad, så fylldes deras hjärtan med rädsla och fruktan. Och så är det. När muslimerna håller fast vid den sanna islam, wallahi, de kommer skaka. Kuffar kommer vara så rädda. Men om vi blir svaga, då kommer kuffar också inte längre vara rädda för oss. Så är det. Som profeten här sa i hadithen, att Allah kommer ta bort den här rädslan från kuffars hjärta. Och istället, وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ, istället kommer Allah att ge er الْوَهْن i era hjärtan. Allah kommer sätta الْوَهْن, svaghet, i era hjärtan. Och då så frågade sahaba, ja Rasulullah, مَا الْوَهْن, vad är orsaken till denna svaghet? Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ, kärlek till det världsliga livet och en avsky inför döden. Eller en avsky inför nästa liv. Det här är orsaken till muslimernas svaghet. Varför är vi så svaga idag? Jo, profeten Muhammad alayhi salatu wasalam berättade just orsaken. Kärlek till det världsliga livet. Och kärleken till det världsliga livet får människan att ogilla döden, eller hur? Så den andra orsakas av den första. Kärlek till det världsliga livet får människan att ogilla döden. Så det här är en sjukdom som har drabbat muslimerna. Att de är besatta av detta världsliga liv. Och Ibn Qayyim talar om ondskan av att älska det världsliga livet. Salaf brukade säga hubbu dunya ra'su kullu khatiyya. Kärlek till dunya, till det världsliga livet, är grunden för all ondska. Grunden för all synd, all villfarelse. Det är kärlek till det världsliga livet. Och Ibn Qayyim nämner, han förklarar det här uttalandet med många vackra argument. Hur kommer det sig att kärlek till det världsliga livet är orsaken till ondska? Och vi ska nämna de här argumenten förkortat. Kärlek till det världsliga livet betyder att man älskar någonting som Allah hatar. Allah hatar det här världsliga livet. Det här livet har inte något värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så hur kan man älska någonting som Allah hatar? Hur kan vi högakta någonting som Allah håller lågt? Går det ihop? Nej. Två. Allah förbannade detta liv. Som profeten alaihi salam han sa, dunya mal'unatun. Det här världsliga livet är förbannat. Och allt på denna jord är förbannat. Förutom det som är för Allahs skull. Den som är lärd. Den som studerar. Eller att minnas Allah. Det vill säga de gärningar som är för Allahs skull. Det här är ett undantag. De sakerna är inte förbannade. Så hur i hela världen kan vi älska någonting som Allah har förbannat? Någonting som Allah hatar. Går det ihop? Det går inte heller ihop. Tre. Om man älskar detta världsliga liv så blir det ens mål. Men sanningen är att det här världsliga livet är inte vårt mål. Att bli rik och få status och så vidare. Det är inte det största målet man ska sträva efter. Utan vårt mål är paradiset. Eller hur? Varje muslim strävar efter att komma till Jannah. Det är vårt riktiga mål. Det var det som Allah Ta'ala skapade oss för. Och satte oss i denna värld som en prövning. För att se vem som kämpar för att komma till paradiset. Och vem som inte bryr sig och går helvetets väg. Eller hur? Allah Ta'ala utvisade våran far Adam från paradiset. Våran uppgift är att försöka komma tillbaka till det hemmet som vi blev utvisade ifrån. Och det här livet är ett medel, en wasila, för att ta oss till paradiset. Här är vi som bönder. Vi planterar och i nästa liv ska vi skörda. Vi är som affärsmän som investerar. I nästa liv kommer avkastning. Så man ska använda tiden och hälsan i det här livet. Och det man har för att försöka närma sig Allah. Komma in i paradiset. Få Allahs rahma, Allahs förlåtelse. Och komma högre upp i Jannah. Men istället, vad har vissa människor gjort? De har gjort det här världsliga livet till sitt mål. Och lagt nästa liv åt sidan. Och då säger Ibn Qayyim, de här människorna går inte framåt, de går bakåt. Eller hur? Att medlet blev ett mål. Kan inte bli mer fel än så. Allah Ta'ala skapade oss för att vi ska dyrka honom och kämpa för paradiset. De här människorna glömmer bort att dyrka Allah och kämpar för att bosätta sig i det här världsliga livet. Och bli rika i detta världsliga liv. På religionens bekostnad. A'udhu billah. Och vad händer med dem som gör så? Allah subhanahu wa ta'ala nämner dessa människor på flera ställen i Koranen. Allah ta'ala säger man kan yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. De vars lustar endast står till det världsliga livet. De bara strävar efter det världsliga livet och dess fröjder. De ska vi i detta liv ge hela lönen för deras handlingar. Och ingenting ska dras därifrån. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Men de har ingenting annat att vänta i det kommande livet än elden. Och det de har åstadkommit i detta liv har gått förlorat. Och allt deras strävande är förgäves. Så Allah Ta'ala nämner i denna ayah, de som bara strävar efter det världsliga livet, de får från det världsliga livet det som Allah vill. Men de har ingen del av nästa liv. Allt de har gjort är förgäves. Allah säger också, man kana yuridu harth al-akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Den som vill skörda, eller den som vill så för att skörda i evighet, ska vi ge en riklig skörd. Och den som vill så för att skörda i denna värld, ska vi ge något av den, det som han strävar efter. Men i nästa liv så blir han lottlös. Han blir utan belöning. Så den personen som strävar efter nästa liv, men kana yuridu harth al-akhirah, det som strävar efter att skörda i nästa liv, belöningen i paradiset, vad säger Allah? Den personen kommer vi att ge mer. Han kommer att få sin belöning i nästa liv. Men den personen som bara vill skörda i det här livet, han kommer att få lite av detta liv. Men han har ingen del av nästa liv. Och det här är tillståndet av dem som dyrkar detta världsliga liv och har lagt religionen åt sidan. De kanske får lite i detta liv, men de har ingen del i nästa liv. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde en mycket fin hadith som berättas från Anas och andra av sahaba. Det sa han: "Man kana till dunya och man kana till akhira hemmahu." Den som har nästa liv som sitt mål. Allah, eller profeten alaihi wasallam, kommer här att nämna muslimen och icke-muslimen. Den som strävar efter dunya och den som strävar efter akhira. Här så sa profeten a.s. man kan till akhira hemmuhu. Den vars viktigaste mål är nästa liv. Ja'alallahu ghina'ahu fi qalbi. Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. Wa jama'a shamlahu. Och han kommer att underlätta för honom saker i det här livet. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Och dunya kommer att komma till honom trots att han har vänt sig bort från det. Den här mannen som strävar efter nästa liv, han flyr från dunja. Dunja springer efter honom. För det är skrivet, eller hur? Risk, allt som du ska få är skrivet. Och så sa profeten a.s. Wa man kana till dunja hemma. Men den vars mål är det världsliga livet. Ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi. Han kommer att bara se fattigdom framför sig. Wa farraqa shamlahu. Och Allah kommer göra det svårt för honom. وَلَمْ تَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Och endast det som är skrivet från dunja kommer han att få. Han tröttar ut sig så mycket. Men i slutändan kan man inte få mer än vad som är skrivet. Så kolla här, personen som strävar efter Jannah. Vad händer? Han bryr sig inte om det här livet. Allah kommer ge honom rikedom i hjärtat. Och det här är den riktiga rikedomen som profeten a.s. berättade om. Laysa al-ghina an kathrat al-arad. Rikedom är inte att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i hjärtat. Det här är den sanna rikedomen, att ha iman. Var nöjd med det Allah har gett dig, al-qana'a. Och Allah kommer att underlätta för dig saker och ting. Och i slutändan du får det som är skrivet. Dunya kommer att jaga dig. Personen som bara har det här livet som sitt mål, han blir aldrig nöjd. Och det här känner alla till, att de giriga blir aldrig nöjda, eller hur? De giriga ser bara fattigdom framför sig. Som profeten a.s. nämnde också, att Bani Adam, människan blir inte nöjd. Får hon en dal av guld vill hon ha en till. Det är svårt att mätta människan, förutom den som är nöjd med Allah, det som Allah har gett henne. Så kuffar är så här. De är rika, fast wallahi de är ändå fattiga. Många av dem. Saker blir svårt i livet. Och i slutändan du får bara det som är skrivet. Mycket vacker hadith. En annan farlig sak med att älska det världsliga livet är att kärlek till det världsliga livet kommer att distrahera människan från nästa liv. Och här är folk olika. Det finns de som bara vill ha det världsliga livet och inte alls bryr sig om islam. Inte alls bryr sig om Allah. Lägger det här helt åt sidan. De här människorna är helt lottlösa i nästa liv. Men sen finns det de muslimer som kanske lägger vissa förpliktelser åt sidan och gör vissa förpliktelser för att ta del av världsliga saker. De förlorar också en del av nästa liv. Och sen folk är olika. Vissa lämnar fard, vissa lämnar sunna. Vissa lämnar rekommenderade saker och så vidare. Och ju mer man lämnar av goda gärningar, ju mindre får man i nästa liv. Och subhanallah, lyssna på denna. Sen nämner Ibn Qayyim att de som bara kämpar efter detta liv är de största förlorarna. I dunya, barzakh och akhira. I detta liv, i graven och på domedagen. Varför? I detta liv tröttar han ut sig. Hela hans liv handlar om att samla rikedomar. Har han levt upp till meningen med livet? Nej. Han har inte njutit av den riktiga sötman. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det han skapades för. Det har han glömt bort i det här livet. Så han är en förlorare i detta liv. Han är en förlorare i al-barzakh. I graven. Ibn al-Qayyim säger att när han dör. Vad händer med alla de rikedomar han har samlat ihop? De lämnar honom. Och han känner en förtvivlan. Att allt det han kämpade för är borta. För han var en materialistisk människa. Och allt det här materialistiska är borta. Han ligger nu ensam i graven. Så han känner en förtvivlan över denna förlust. Och på domedagen är han den största förloraren. Istället för att syssla med att samla på sig hasanat i detta liv, kommer han utan någonting på domedagen. Kommer hans pengar, hans rikedomar att hjälpa honom på domedagen? Nej, wallahi. Förutom de gärningar han har gjort i detta liv, om det är goda gärningar. Så personen förlorar detta liv i väntan på nästa liv och nästa liv. Subhanallah. Vilken förlorare. Och de nämner också att det här kärleken till det världsliga livet är som ett rus. Det berusar personen. Sakra. Han blir som full i sin strävan efter det världsliga livet. Och när vaknar han upp? På dödsbädden. De säger det är som en person som njuter av att äta god mat. Du njuter av maten. Men! Vad händer med maten till slut när den kommer ut? Det är någonting äckligt, eller hur? Samma sak med den här personen. Han njuter av det världsliga livet. Han åker karusellen. Men sen när han ska dö, då förstår han hur vidrigt det här livet är. Och hur det har satt bort sin tid på onödiga saker. Allah måste han. Han nämner också, Ibn al-Qayyim här, att personen som bara strävar efter det världsliga livet är dum. Safi, en idiot. Varför? Om du jämför detta liv med nästa liv, så wallahi, det här livet är ingenting. Ingenting jämfört med nästa liv. Tänk på bara tiden. Nästa liv är evigt. Khalidin. Khalidina fiha abada. För alltid. I paradiset eller helvetet. Det här livet är någon enstaka dag. Några timmar. På domedagen när Allah frågar kuffar hur länge har ni levt? De säger yom och ba'va yom. En dag eller en del av en dag. Så kort känns det här livet. Och vad väntar de? En evighet. Så att slösa bort de här dagarna mot evigheten och förlora evigheten i paradiset, wallahi, det är en mycket dålig affär. Och den här personen är en stor förlorare. Jämför belöningen och njutningen. Hur mycket den njuter och tjänar i det här livet, vad är det jämfört med nästa liv? Njutningen i paradiset. Wallahi, det går inte att jämföra, bröder. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, liknelsen av det här livet jämfört med nästa är som att doppa fingret i havet. det som fastnar på fingret i det här livet, havet i nästa liv. Ikhwan, aql, vart är intellektet? Vem ger upp belöning stort som havet för några droppar som fastnar på fingret? Subhanallah. Vad det än är du tycker om i det här livet, som du är beredd att kompromissa med religionen för, wallahi, det finns mycket bättre i paradiset. Om du bara har tålamod några dagar. Tycker du om kvinnor? Det finns kvinnor i paradiset. Tycker du om att dricka goda drycker? Det finns goda drycker i paradiset. Tycker du om att äta? Det finns mat i paradiset. Vill du ha en stor fin villa? Wallahi, det finns hus i paradiset som inte går att föreställa sig. Tusentals meter höga av guld och silver och pärlor. Riken som Allah al-Musta'an. Profeten Alisam, han sa, Lamaudi och salt, platsen av en piska i paradiset, 2 meter någonting, är bättre än hela dunja och allt som finns på dunja. 2 meter i Jannah är bättre än allt som finns på hela jorden. Den sjalen som kvinnan har på huvudet, Hur al-Ain, är bättre än allt som finns på dunja. Subhanallah. Vad är det människorna slösar bort sitt liv med? Och profeten alaihissalam, han sa att vi ska i det här livet vara som förbiresande. Mali wa dunya. Han sa, vad har jag med det här livet att göra? Jag är bara som en förbipasserande. Som sätter sig under skuggan på ett träd. Som sätter sig under ett träd i skuggan. För att sen fortsätta sin resa. I det här livet är vi på en resa. På väg mot paradiset. En man som är på resande fot, som sätter sig för att vila. Ska han börja bygga ett hus på platsen där han vilar? Ska han det? Nej! Utan han sätter sig kort och vilar för att sen fortsätta sin resa till den riktiga destinationen. Och det är så muslimen ska vara. Man ska vara i det här livet som en främling eller resa förbi resande. På väg mot den riktiga destinationen. Och inte vara fäst vid det här livet. För som profeten Al-Islam nämnde i denna hadith, så är det här sjukdomen som har drabbat muslimerna. Kärleken till det världsliga livet. Ta'isa abdu dinar. Förlorad är den som är slav till pengar. Förlorad är den som är slav till kläder. Låt mig inte se denna dunja förstöra er som den förstörde dem före er. Dunja är vacker, den är skön, den är söt. Låt inte denna dunja förstöra er. Allahu Akbar. Vart är de som tänker efter? Vart är de som reflekterar? Och sen så sa profeten al-Islam också, wa karahiyatul maut, och hat, avsky att dö. Också ett tillstånd som har drabbat muslimerna. För den som är fäst vid det världsliga livet, berusad av dess fröjder, kommer att känna en avsky för att dö. Kommer fly från döden. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Säg, döden ni försöker fly ifrån kommer att hinna i fattig. Man kan inte fly från döden. Men vissa människor är på det här sättet. Och som Sheikh Albani här säger, han säger att när han förklarar denna hadith, idag så är muslimernas tillstånd, många muslimernas tillstånd på detta sätt, att de är fästa vid det världsliga livet och känner en avsky för att dö. Medan salaf, sahaba, önskade döden lika mycket som kuffar älskade det världsliga livet. Eller hur? Ni känner till den här berättelsen. När muslimernas amir i kriget i jihad gick för att möta fiender. Och han sa, när han beskrev sahaba, vi har ett folk med oss som älskar döden eller längtar efter döden lika mycket som ditt folk älskar att dricka vin och ha kvinnor. Subhanallah, vad skulle du göra med sådana här folk? Hur skulle du vinna mot dem? Ja. Sahaba, deras högsta önskan var att bli shahid, dö som martyr, för att ge seger till denna religion. Vart är muslimerna idag jämfört med detta? Allah musta'an. Och Sheikh Albani rahimahullah, han säger i förklaringen på denna hadith att i denna hadith så berättar profeten alaihissalam om någonting som ska hända i framtiden. Och det har han fått uppenbarat från Allah subhanahu wa ta'ala. Och syftet med denna hadith är inte att vi ska acceptera detta låga tillstånd. Att vi är som skum på havet och vi är svaga. Det är inte syftet med profetens uttalande, alaihissalatu wassalam. Utan syftet är motsatsen. Att vi ska akta oss för de saker som har lett till den här svagheten. Vi ska akta oss för den kärleken till det världsliga livet som tar människan bort från syftet med livet. Och han säger att det är denna kärlek och det här hatet för döden som har fått muslimerna att finna sig i denna förnedring och deras passivitet från att göra jihad för Allahs skull. I alla dess former. Jihad med liv, jihad med pengar, jihad med tal och så vidare. Och han säger tyvärr så är det här tillståndet av de flesta muslimerna idag. Så hadithen bevisar att lösningen på muslimernas problem och räddningen från det här tillståndet är att lämna dessa två egenskaper. Kärlek till det världsliga livet och hatet inför döden. Och orsakerna, eller räddningen, ligger också i att hålla fast vid orsakerna till framgång. I detta liv och det kommande livet. Som våra salaf, de var ett folk som sa att de älskade döden så som våra fiender älskar livet. Och denna hadith betydelse framgår också av en liknande hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Idha tabaya'tum bil'ina." Om ni handlar med ina, en form av ränta, "wa akhadhtum bi'adhnab al-abqar" eller bakar, och ni håller fast vid kosvansen, "wa radithum bizar", och ni är nöjda med jordbruk, "wa taraktum al-jihad", och ni lämnar al-jihad fi sabilillah, sallallahu alaykum dhul, då kommer Allah att straffa er med förnedring. Och denna förnedring kommer inte tas bort tills ni går tillbaka till religionen. Autentisk hadith i Abi Dawud. Tills ni går tillbaka till religionen. Här nämner han att muslimer kommer syssla med dunya, ränta, haram och lämna det som vi skapades för. Vad händer? Allah kommer straffa oss med förnedring. Och vad är det enda botemedlet mot denna förnedring? Att gå tillbaka till islam. Ikhwan, det finns ingen annan lösning. Det är inte genom demokrati och demonstrationer och revolter vi kommer få tillbaka vår ära. La. Det är inte genom att vi har de bäst utbildade folket i världen i dunya och så vidare. Gå tillbaka till islam. Där är den enda lösningen. Den sanna islam som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Idag har jag fullbordat er en religion. Det här är det vi måste gå tillbaka till. Man alayhi al-yawm wa ashabi, det som jag och mina sahaba är på idag. Som profeten sa sallallahu alaihi wasallam: "Vi behöver ingen ny islam. Wallah, vi har lösningen framför näsan, men vi söker andra lösningar." Det är fel, ja ikhwan. Måste gå tillbaka till sanningen. Och han säger, kolla hur dessa två hadither överstämmer med varandra. Kärlek till dunya och det här strävande efter världsliga saker. Och hatet för döden. Hatet för döden får dem att bli rädda. Inte göra jihad fi sabilillah i dess former. Och han säger, det här överstämmer också med versen: "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah kommer inte ändra tillståndet hos ett folk förrän de ändrar på sig själva. Om vi är förnedrade, vi är svaga. Wallahi, Allah kommer inte ändra på detta tillstånd tills vi tar itu med oss själva. Det är lätt att peka finger på andra. Men hur ser din islam ut? Har du gått tillbaka till islam så gott du kan? Har vi ändrat på oss själva? Så det är lätt att skylla på kuffar. Nej, kuffar, wallahi, de utnyttjar oss. Som här nämndes i hadithen. Och krigar mot oss. Men problemet finns också i oss själva. Man måste rannsaka sig själv. Och vara självkritisk. Vi är inte emot muslimerna. Vi är för muslimerna. Men vi måste vara självkritiska. Som en människa som är sjuk. Eller hur? Han kan inte klaga på andra sjuka människor. Utan han måste tänka på, vad var det som gjorde mig sjuk? Och hur kan jag bota denna sjukdom? Samma sak med muslimerna. Allah subhanahu wa ta'ala har inte skickat ner en sjukdom förutom att han har skickat ner ett botemedel. Så om vi muslimerna är sjuka så måste det finnas ett botemedel. Och vad är botemedlet? Ja? Det är att gå tillbaka till religionen. حب الآخرة وحب الموت. Att älska nästa liv och att längta efter döden. Längta efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är lösningen. Och så säger sheikhen, så hadithen är ett förbud från att vi ska fortsätta älska detta liv och avsky nästa. Ja, vilket nobelt mål. Om vi muslimer bara förstod och agerade på detta, då skulle vi vara as-sadat, de som styr i det här världsliga livet. Vi skulle vara de främsta människorna i detta liv. Och icke-muslimerna skulle inte våga eller skulle inte ha en chans att resa sina fanor i våra länder. Och sen så säger sheikhen, det här mörkret som muslimerna befinner sig i kommer inte att bestå. Det kommer att försvinna. Det kommer en dag efter detta mörker. För profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att islam kommer att sprida sig till öst och väst. Islam kommer att sprida sig till varje plats dit dag och natt har nått. Islam kommer att gå in i varenda hus. Så det finns hopp. Och Allah subhanahu wa ta'ala har lovat detta i Koranen. Allah ta'ala säger att de vill blåsa ut Allahs ljus med sina munnar. Men alla vägrar annat än att fullborda sitt ljus, denna religion. Även om icke-muslimerna ogillar detta. Det är han som har sänt sitt sändebud med vägledningen och den sanna religionen för att den ska vara överlägsen alla andra religioner och ideologier. Hur förhatligt detta än må vara till de som sätter andra vid hans sida. Så Allah nämner i denna aya att muslimerna kommer att segra. Islam kommer att dominera innan domedagen. Så man ska inte ge upp hopp och misströsta. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Det kommer alltid att finnas en segerrik grupp från min umma. De kommer inte att skadas av dem som motsätter sig dem eller sviker dem. Och så kommer de att vara fram tills Allahs beordring kommer. Så det finns alltid en grupp av muslimer som är på sanningen. Som går i profeten Muhammeds fotspår, alaihissalatu wassalam. Som är främlingarna, den räddade gruppen. Så gott finns kvar. Och islam kommer att segra, inshallah och ta'ala, innan domedagen. Så wallahi, det finns hopp. Men det gäller att vi försöker ta oss ur detta dåliga tillstånd som vi befinner oss i. Och ni har idag fått lösningen och botemedlet från den här sjukdomen som drabbat muslimerna. Och det här får mig att tänka på det vackra uttalandet som Umar radiallahu anhu sa. Umar ibn Khattab, han sa, vi var ett folk som var de lägsta av människor. Och Allah kom och räddade oss med denna religion. Han ärade oss med islam. Om vi söker ära för någonting annat än islam, så kommer Allah att förnedra oss. Så är det. Så ära finns bara i att gå tillbaka till islam. Vad säger Allah? Wa qul lillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ära finns hos Allah, sändebudet och de troende. All ära ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så söker vi ära, så ska vi söka det hos Allah, inte i någonting annat, för då kommer Allah att förnedra oss. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska tillrättavisa muslimernas tillstånd och ge oss seger och göra oss starka muslimer och göra nästa liv till vårt mål och inte göra detta världsliga liv till det viktigaste. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.